Vi ska gå in nu lite mer i detalj på vad utkårelsen går ut på. Nu har vi förstått lite grann efter vilka grunder som Gud utväljer. Men det är framförallt berättelsen om Josef som är det tydliga exemplet på utkårelsens funktion, mekanik höll jag på att säga, jag sa det också. Fast det inte är mekaniskt på något sätt. Så vi ska läsa en ganska lång text. Det är ur 37 kapitlet i Första Mosebok. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. När Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra en hel lång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åkern. Då reste sig min kärve upp och blev stående och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sa, vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade på minnet. Och hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sa Israel till Josef, se dina bröder vakta fåren i Sikem, jag vill skicka dig till dem. Han svarade, jag är beredd. Israel sa till honom, gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Sikem. Där mötte han en man medan han gick omkring villrådig på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade, jag söker efter mina bröder. Säg mig var de vaktar sin jord. Mannen svarade, de har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till Dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan. Men när de såg honom på avstånd innan han kommit fram till dem överlade de om att döda honom. De sa till varandra, där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sa, vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte, spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den helånga livklädnaden som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. Sedan satte de sig ner för att äta och fick då se en karavan med ismaeliter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med dragant, gummi, balsam och ladan. De var på väg ner till Egypten. Då sa Juda till sina bröder: vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så säljer vi honom till ismaeliterna. Låt inte vår hand komma vid honom, han är i alla fall vår bror och vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef i brunnen. De sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen, se då fanns inte Josef där. Då rev han sönder av vägen. Men de slaktade en bock och tog Josefs livklädnad och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den helånga livklädnaden till sin far och lät säga: den här har vi hittat. Se efter om det är din sons livklädnad. Och han kände igen den och sa: det är min sons livklädnad. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert ihjälriven. Och Jakob slet sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas utan sa: jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Så grät hans far över honom. Men medaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar som var hovman hos farao och befälhavare för drabanterna. Ja, det är ju så här att den som blir utvald, eller rättare sagt den som inte blir utvald, riskerar att bli förhärdad och falla i synd. Men den som blir utvald riskerar ju istället högmod och faller därmed i synd. Så det är lika farligt båda delarna. Och det har att göra med att Gud åtgärdar synden i våra liv genom att överbevisa oss om att vi är syndare. Det är ju det som är det svåra. Det går att hjälpa en alkoholist om man bara vill erkänna att han är alkoholist. Men så länge han tycker att det passar bättre att säga att jag festar ibland eller jag är periodare eller allt vad man kan ha som undanflykter från den där totala bekännelsen, så är det ju väldigt svårt att ge någon hjälp som kan bli bestående. Och så är det ju också med oss allihopa, att det tröskeln att komma över handlar om att förstå sitt djupa behov av frälsning. Nåväl. Josef ger ju här lite granna tecken på att han liksom inte förstår hur allvarligt läget är. Han berättar lite naivt sina drömmar för bröderna. Och bröderna blir svarta i ansiktet. Men han märker det på något sätt inte. Sen går bröderna ut och vallar fåren och han är hemma. Vad knepigt. Och när han går omkring hemma så skvallrar han dessutom på vad som sägs om hans fars hustrur. Allt vad som ont som sades om dem, det rapporterade han. Han går omkring som någon sorts spion i sammanhanget. Och nu skickas han ut för att kolla att bröderna sköter sig och fåren. Och sen ska han komma tillbaka och rapportera. Och det upplever han tydligen inte som något motsägelsefullt. Detta är inte en bild av Israel, det vill jag betona. Men det är en bild av att utkårelsen är svår att bära. Det har vi ju sett i en mångfald av karismatiska väckelser. Att, som jag brukar säga, när anden utgjutes så kvicknar köttet till. Det är så lätt så att man liksom vill gärna få be för sjuka inför publik. Inte bara för att folk ska glädja sig åt att en sjuke blir frisk, utan också för att man liksom ska kunna ställa fram sig själv. Och det där slutar ju ofta olyckligt. Nu så säljer bröderna honom för 20 siklar silver. Det är 2/3 av vad Herren så småningom värderas till. Och han går svåra öden till mötes. Josef. Han är som död under lång tid. Sitter i fängelse utan någon förhoppning om att komma ut. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och Josef ödmjukar sig. Han är inte bitter mot Gud. När han till sist får möjligheten att tolka faraos dröm om de där 7 feta och de 7 magra kossorna, så är gudskontakten öppen och han kan förmedla en tolkning som i ett höj gör honom till faraos högra hand. Och när det blir svält i hela området, missväxt, så kommer bröderna för att få köpa lite säd, lite mat. De känner inte igen honom. Och han trixar lite med dem först. Men så småningom ger han sig till känna. Och det är i den scenen som så oerhört mycket uppenbaras. Vi har då hunnit till 45 kapitlet i Första Mosebok. Jag läser från början 9 verser. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla! Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, ja Josef, lever far än? Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I 2 har det nu varit hungersnöd i landet och det återstår 5 då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt fara och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom, så säger din son Josef, Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig, dröj inte. Här står nu bröderna, 11 gubbs, inför Josef med en skuld. En skuld som kanske rätteligen borde ha resulterat i avrättning. Josef hade alla möjligheter. Och då inträffar det oväntade, det märkliga, det som vänder hela situationen i ett enda tag, på ett ögonblick. Han säger, han förlåter bröderna utan att de har bett om förlåtelse. Av ett fritt val. Och han säger, det är inte ni som har fört mig hit, utan det är Gud. Till er räddning. Jag menar, så försonad han själv måste ha varit vid det laget. Både med Gud och med bröderna. Vilken ofattbar förändring i hans inre. Och vilken nåd som strömmar. Och bröderna blir tacksamma. De vågar nästan inte tro att det är sant. Så småningom så berättas det ju att när pappa Jakob dör, så tänker bröderna att nu slår han nog ihjäl oss i alla fall. Och Josef förstår att de tänker så och säger till dem att nej, jag tänker inte slå ihjäl er nu heller. Lugna ner er. Det är för bra för att vara sant. Och det är just det som är Guds rikes hemlighet. Det är någonting som är för bra för att vara sant. Och det är ju det som gör att människor tycker att vi är lurade. Inte därför att det är för dåligt för att vara sant, utan därför att det är för bra för att vara sant. Man vågar inte tro. Och jag tror att vi ska se på förhållandet mellan Israel och hedna folken efter samma mönster som vi ser Josef och hans bröder. Det är inte givet. Det här är ju det som på teologiskt fackspråk kallas för en allegorisk bibeltolkning. Man får vara väldigt försiktig med sådana. Men vi prövar det. Tänk om det kommer en dag då just det lilla folket får möjligheten att ge en oväntad nåd till alla de andra folken. Ja, skulden är ju klar. Solklar, glasklar. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Och när Jesus ger liknelsen om fåren och getterna, så säger han till getterna: gå bort ifrån mig, ni förbannade. Ty det ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De minsta bröderna kan ju inte vara fåren. Och inte getterna. Utan de står där som en tredje kategori. När ska detta inträffa? Ja, det får väl bli i tidens slut. Att historien syftar fram till en punkt där en överväldigande nåd kan bli så att säga den stora överraskningen. Vi är ju vana vid att tänka på Jesu återkomst som domens dag. Den dag då som vi ser fram emot med bävan och förfäran. Och det gör vi rätt i. Men just därför kanske det också kan bli så att en överraskande nåd kan vända på en situation som vi inte kunde förutse. Den bästa beskrivningen av Jesu återkomst, den finns i Gamla testamentet, det vet ni säkert. Zakaria kapitel 14. För Jesus lämnar jorden på Olivberget. Och när han har gjort det så står där en ängel eller två, jag minns inte vilket, och säger det att som han har farit härifrån ska han också komma tillbaka. Alltså kommer han inte till Shanghai. Och han kommer inte till Tomelilla, utan han kommer till Olivberget. Zakaria 14. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Assel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. alla hedna folk kommer att samla sig mot Jerusalem för att ta stan ifrån judarna. Ja, men säger vi, det kan ju hända när som helst. När man bara vet hur det låter i FN. Ja, det kan hända när som helst. Situationen börjar mogna. Och de nationer som nu kommer, de tänker göra det Hitler inte lyckades med. Återstoden skall inte bli utrotad, som det står i andra versen. Varför blir den inte utrotad? Jo, därför att Herren står där på berget. Berget spricker mitt itu. Plötsligt står en väldig gestalt. Inte fattig, ridande på en åsna, som den gången han kom över Olivberget, utan så att berget delar sig i två delar. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Och då uppstår ju en märklig situation. De angripande folkens skuld är helt klar. Tagna på bar gärning som de är. Det utvalda folket måste säga: ja, så det var du i alla fall. Ingen kan liksom räta på sig och säga att där ser ni, grabbar, jag hade rätt. Utan alla har på något sätt blivit ödmjukade. Och det intressanta är, om vi kikar i Romarbrevets 11:e kapitel. För i 9, 10, 11 så brottas ju Paulus med frågan om Israels folk, utkårs. Och så kommer han fram till en slutsats som han uttrycker i en enda mening. 32 versen. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Han har gjort alla till fångar under olydnaden för att förbarma sig över alla. Betyder det att det finns frälsning efter döden? Vet inte. Jag vet inte. Det är inte vår sak att veta. Vi har i uppgift att förkunna frälsning här och nu. Det är vår uppgift. Men vad Gud kan göra dessutöver, det är tänkt att komma som en underbar överraskning. Därför att nåden är färskvara. Domen kan förutsägas, därför den beror på lagen. Men nåden är ett fritt val och måste så vara. Ersättningsteologin innebar ju att kyrkan började förfölja judarna så snart den kom till makt. Och Israels folk är ju det enda folk som har skifflats från det ena landet till det andra, tills det fanns judar i alla världens länder. Hesekiel och Jeremia är ju de stora profeterna i kungatidens slut. Och det intressanta är att fram emot slutet av sina böcker så profeterar båda om Israels hela framtid. När det gäller Hesekiel så är det från 34 kapitlet och boken ut. Som bör läsas som en eskatologisk profetia. Gärna i ett sammanhang. Och vi ska ta ett stycke ur det 36 kapitlet. Från 16 versen till 28. Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgjöt jag min vrede över dem för det blodskull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Här säger Herren att han ska samla Israel från alla länder, jordens alla länder. Och det intressanta är att vi kan veta ungefär när det finns judar i alla länder. Därför att Sydamerika var som kontinent blockerad för judisk invandring fram till början av 1800-talet. När Spanien och Portugal miste sina kolonier i Sydamerika så kunde även icke-katoliker invandra. Och i praktiken blev det så att det var först i början på 1880-talet när de stora förföljelserna bröt ut i Ryssland som det skedde någon mera betydande invandring till Sydamerika. Argentina mest. Och det intressanta är att samtidigt börjar återvandringen till Israel, till löfteslandet. Samma årtal, 1883. Det är fantastiskt, vilken precision. Och det är fantastiskt att Hesekiel kan se detta på 500-talet före Kristus. 580-någonting. Och Herren återsamlar folket. Inte därför att han plötsligt ser att nu är de så gulliga och rara. Nu ska de få lov att återvända. Utan han säger att det är för att mitt heliga namn blev vanärat. Jaha, hur gick det till? Jo, man sa om dem. Vem då man? Jo, kyrkan. Sa, det där är Herrens folk men han klarar inte av dem. Han misslyckades. Nej, de var honom allt för svåra. Det är vi istället. Och vi är ju mycket bättre än dem. Känns tongångarna igen. Det är alltså för ersättningsteologins skull som Herren till sist återsamlar folket eftersom den vanärar honom. Och först när folket har återvänt i ett sammanhang som inte närmare utlägges så kommer folkets omvändelse. Ersättningsteologin handlar ju om att kyrkan förklarade att folket inte längre var det utvalda folket. Utkårelsen har gått förlorad eftersom folket inte trodde. Och ändå så skriver Paulus tydligt och klart i Romarbrevet 11, sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra. Så finns det nu ett par bilder som vi ska avsluta med. Vi förflyttar oss till Matteus 19 kapitel, verserna 27 och 28. Då tog Petrus till orda. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus sa till dem, amen säger jag er, vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Här sitter nu Herren på sin härlighetstron. En bit nedanför så finns det 12 troner. Och på dem sitter 12 apostlar och råder över Israels 12 stammar. Ja, men svenskarna då, norrmännen och danskarna och kineserna, var är de någonstans? Ja, och de tar emot nåd. Nåd som utgår från härlighetens tron till Israels 12 stammar och vidare till de andra folken. Han sluter förbund med folket på Sinai berg. Andra Mosebok 19, 3-6. Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ett rike av präster. Det var alltså kallelsen. Israel skulle vara ett rike av präster. Vad gör en präst för någonting? Ja, han skaffar försoning. Inte för sig själv, utan för någon annan. Här står alltså nu ett folk och har till uppgift att bringa försoning för alla andra folk. Precis som Josef bringar försoning för sina bröder. Och bröderna i tacksamhet underordnar sig Josef och låter honom vara den främste. Israel omvänder sig till Messias. Ja. Och får därmed ställa sig i beroendeställning under honom. Nåden flödar från härlighetens tron till Israel och till hela folket. Nu kunde man tycka det att om Israel är ett folk av präster så skulle det stå lite varstans om deras prästerliga syssla, men det gör det inte. Utan du får leta ganska länge för att hitta någon text som talar om vad det här gäller. Men Jesaja har 3 kapitel, 60, 61 och 62, som avbildar, om det nu är tusenårsriket eller vad vi ska kalla det, det tillstånd, det fridsrike som uppstår i och med Messias ankomst, slutliga ankomst. Och där omtalas Israel just som präster för de andra folkens räkning. Lyssna nu, 61 kapitlet. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska låta er bruka åkrar och vingårdar. Och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det är släktet som Herren har välsignat. Nu är allt i hamn, som ni märker. Detta är släktet som Herren har välsignat. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nåden strömmar fritt. Från sitt ursprung, tempelkällan, den dubbla strömmen. Och hedna folken ska kalla Israel för rättfärdighetens terebinter. Vår Guds tjänare, Herrens präster. Och hedna folken ska stå där och erbjuda sina tjänster. Vi vallar gärna era får och vi sköter gärna om det ena och det andra. Vi rensar ogräs i era trädgårdar och vi vill gärna få överlåta lite av våra rikedomar till er. För att vi har fått så stor nåd och vi är så tacksamma. Jag tror att det ska komma en dag då Guds rikedom, Guds nåd kommer att överväldiga oss. Gör inte nåden för liten. Jag tror inte vi kan fatta. Vi som inte har någon nåd i oss själva, vi kan inte förstå det här utan andens hjälp. Herre, vi vill tacka dig för ditt ord. Vi vill få del av ditt ords vishet, din andes ljus, så att vi kan förstå historien, politiken och se dina fotspår där du går fram, här. Och vi ber om din välsignelse över Israel. Inte därför att det är något särskilt med själva folket, utan därför att du har behagat i din ord att utvälja det som ett redskap. Och vi vill önska dig all framgång med dina planer och ditt verk i Israel och genom Israel. Herre, du som kallas för Israels tröst, vi ber att du verkligen ska sända tröstare. Trösta mitt folk, säger Herren er Gud. Amen.